Nuet bär vi med oss in i vår bibelläsning inte minst. Och sen så läser vi våran bibel som om bibeln var skriven till oss idag. Och när man följer olika debatter så blir det ganska tydligt. Det är, när vi läser bibeln så en diskussion som har varit nu är ju att idag så är det krig i vårt närområde. Kan vi förhålla oss till krig som vi gjorde för några år sedan? Nej, men det går väl inte. Och sen så missar vi att Bibeln är skriven i en period av krig och konflikt. Alltså när vi ser samtida förändringar så tar vi med oss det så mycket in i vår bibelläsning. Och dagens text är ett exempel på just att vi är så präglade av våran samtid. Så att det är lätt att missa hur radikal bibeltexten är. Idag så kommer vi att läsa Hesekiel kapitel 37. Efter uttåget ur Egypten och århundraden av domare så blir Israel till slut ett enat kungarike under kung Saul. Under Saul så blir Israel nationen Israel som är samlad. 1000 år innan Jesus. Med Jerusalem som huvudstad. Och efter kung Salomos död så uppstår en maktkamp med politiska konflikter som leder till att riket splittras. Och det ena riket som bildas är Nordriket som i Bibeln kallas Israel. Och Nordriket består av 10 stammar, Israels 10 stammar. Huvudstaden är först i Tirsa och senare i Samaria. Och den här gruppen Israel kallas ibland för Efraim. Som var en av de ledande stammarna. Jag tror att idag så kan vi inte Israels 12 stammar. Jag tror att en del kan Israels 12 stammar. Det lärde man sig i söndagsskolan. Idag tror jag inte vi kan det. Och om vi kan det så vet vi att Efraim är ju inte en av sönerna till Jakob, till Israel. Utan han är ju Josefs son. Jakob får ju 12 söner som blir de 12 stammarna. Men Levi blir en speciell stamma av präster som inte får ett landområde. Och istället så får Josefs 2 söner varsitt landområde. Och Efraim är ju en av Josefs söner. Och han blir den här gruppen då, blir en ledande stam som Nordrike kommer att kallas. Och Nordriket kommer att präglas av politisk instabilitet, avgudadyrkan och avståndstagande från Jerusalems tempelkult. Alltså man kommer upprätta egna offerplatser i Nordriket. Och flera kungar i Israel introducerade och tolererade andra gudar. Och här kommer Gud genom Gamla testamentet att sända profeter som förkunnar att ni måste sluta med det här. Ni måste omvända er och tillbe den sanna guden, den gud som har befriat er ut ur Egypten. Och det Nordriket, Sydriket kommer att kallas Juda. Och det består av 2 stammar som är Juda och Benjamin. Och de har sin huvudstad i Jerusalem. Och Sydriket är ju de som fortsätter med kung Davids ättlinje. Men det är ju inte en garant för att folket går Guds vägar heller. Utan de kommer ju också avfalla till avgudadyrkan, orättfärdighet på olika sätt. De bibehåller en tydligare koppling till gamla testamentets tro och kult. Men de kommer också att falla därifrån. Nordriket vänder sig bort ifrån Gud och Guds vägar och kommer att år 722 före Kristus att krossas utav Israel. Och då kommer befolkningen att deporteras. Ifrån Nordriket så kommer folket att spridas ut över det assyriska imperiet och blandas upp med andra folk. Och därför så kommer vi att läsa senare i Bibeln att Israel beskrivs som de förlorade stammarna. Man kommer prata om dem som de förlorade stammarna. Så det är de stammarna som går förlorade, som blandas upp med andra folk. Och det här är en katastrof för israeliterna. Så 10 stammar försvinner. Och i sydriket så kommer man stå emot längre. Men 586 så faller även Juda för Assyrien, för babylonierna. Kung Nebukadnessar kommer till slut och gör slut på det judiska styret. Jerusalem och templet förstörs och befolkningen, en del förs i exil, och sen så skickas andra folk in i Juda landområde för att blanda upp folket så att man inte längre har några starka kulturella band. Så att den judiska identiteten liksom upphör och att man istället blir en världsmedborgare. Alltså man blir en medpart i Assyrien. Under de här perioden från kung David till att båda de här rikena upphör, så har Gud sänt profeter som varnar folket från den väg som de har börjat vandra. Och till slut så sker det här brottet och folket sänds i exil. Och en profet som är verksam i den tiden är Hesekiel. Han verkar 6 år innan Jerusalem faller, och sen så verkar han under det att Jerusalem har fallit. Och i den här perioden så är ju det judiska hoppet är ju ute. Alltså identiteten är ju krossad. Platsen för tillbedjan finns inte mer. Staden Jerusalem som Gud har gett kung David finns inte mer. Och i den här texten så talar Hesekiel hopp till folket. Och då står det så här i Hesekiel 37. Vers 15-22. Herrens ord kom till mig. Människa, ta en trästav och skriv på den: Juda och israeliterna, hans förbundna. Ta sedan en annan trästav, den som tillhör Efraim, och skriv på den: Josef och alla israeliter, hans förbundna. Församman dem så att de blir en enda stav i din hand. När dina landsmän ber dig förklara vad detta betyder ska du svara dem: så säger Herren Gud, jag tar den stav som tillhör Efraim och som avser Josef och Israels stammar, hans förbundna, och lägger Judas stav in till den. Jag gör dem till en enda stav i min hand. Trästavarna som du har skrivit på ska du hålla fram så att folken ser det. Säg sedan: så säger Herren Gud, jag ska hämta israeliterna hos det folk som de har kommit till. Jag ska samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land. I detta land på Israels berg gör jag dem till ett enda folk, och de ska lyda under en enda kung. Aldrig mer ska de vara två folk. Aldrig mer ska de delas i två kungariken. Bibeln är skriven i en tid, hela egentligen gamla och nya testamentet i den form som vi har idag är skrivet i tider av konflikter och förtryck. Och den här texten, här profeterar Hesekiel ut någonting som är helt omöjligt. Alltså han tar två stavar och så säger han att den här staven, det är Juda. Alltså riket som är krossat. Det som fanns men som är borta eftersom Assyrien har krossat. De har ju rivit. Alltså folkets identitet finns inte mer. Men ni är den här staven. Det är som om vi idag i Sverige hade fått profeterat över oss i en situation där en främmande makt hade, man har raserat Stockholm och man har raserat Göteborg, alltså de stora viktiga städerna. Man har rivit alla hus som är byggda inom 1970-talet. Så det som finns är de här, det är miljonprojektområden och ni vet sådana här döda hus utan liv. Det finns inga museer kvar. Och istället så fyller man Sverige med, och då är det inte så här fransmän och tyskar som är så lite charmiga, utan något sånt här väldigt främmande språk som är liksom som vi inte vill åka till semester till. Så här, de är här och de är i majoritet. Så att när vi ska kommunicera så är inte svenskan gångbar längre. Och de som vi hade velat kommunicera med, de är förflyttade till ett annat land för att blandas in med det folket. Alltså det här är ju Hesekiels kontext. Och till dem säger han, det här, den här staven, det är Juda som jag ska föra tillbaka. Och den andra staven, säger han, ta en till stav. Och på den staven så står det Efraim, alltså Nordriket. Och Nordriket har varit med om precis samma sak. Med enda skillnaden att det var för 136 år sedan. Så det som Juda står inför, det har liksom Nordriket, de har genomgått hela den här processen. Och Nordriket är utplånat. Alltså deras identitet är borta. Det går inte att liksom belägga släktleden till Jakob längre. För att Nordriket finns inte längre. Så säger Gud att de här stavarna ska jag upprätta. Här profeterar Hesekiel in i ett Juda som står inför utplåning och ett Efraim som är utplånat. Gud gör någonting radikalt. Han säger att de här två ska bli ett. Det som var sundrat ska helas, det som var splittrat ska förenas. Och det här är omöjligt. Det är liksom inte, alltså när vi läser Bibeln så här, alltså den här veckan vi hade ansvar för fikat i kyrkan, men Karl, han sa att vi skulle göra choklad mums eller muffins här. Nej, jag klarar inte av det. Det var ju där för två söndagar sedan. Alltså jag vet inte, alltså jag, Vad ska jag ta mig till? Så här. Alltså, de här konflikterna som vi lever med är ju liksom, hur ska Gud kunna förena vår fikagrupp? Eller hur? Alltså, alltså folket som är utplånat ska återförenas med folket som blev utplånat för 136 år sedan. Hur är det möjligt? Och de här folken, det är inte så här Rimforsa och Kisa där det är så här, ja, vi är lite bättre. Vi är lite närmare till stan. De har ju legat i krig med varandra. Alltså det här är ju folk som ja, men vi vill se dödade. Gud säger inte bara att det är dags att riva ner murarna. Det är dags att välkomna varandra och se varandra som familj. Han säger att till och med det som inte längre är kan jag återförena. Alltså det som är omöjligt, den dörren kan jag öppna. Och sen så fortsätter han i Hesekiel 37, 22-28. I detta land på Israels berg gör jag dem till ett enda folk och de ska alla lyda under en enda kung. Aldrig mer ska de vara två folk, aldrig mer ska de vara två kungariken. Det ska sluta att orena sig med sina avgudabilder och vidriga beläten och med alla sina brott. Jag ska rädda dem ur den trolöshet som de har gjort sig skyldiga till. Och jag ska göra dem rena. Så ska de vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Min tjänare David ska vara kung över dem. Han ska alla, de ska alla ha en enda herde. De ska leva efter mina lagar och trofast hålla mina bud. De ska få bo i det land jag gav åt min tjänare Jakob. Landet där deras förfäder bodde. De och deras barn och deras efterkommande ska få bo där för all framtid och min tjänare David ska vara deras första för evig tid. Jag ska sluta ett fredsförbund med dem, ett evigt förbund. Jag ska låta dem föröka sig. Min helgedom ska stå hos dem för all framtid. Min boning ska finnas hos dem. Så ska jag vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de andra folken inse att jag är Herren som helgar Israel genom att min helgedom finns hos dem för all framtid. Och 600 år senare, efter att Hesekiel har profeterat ut det här, så reser Jesus i Johannes kapitel 4, inte runt Samarien som han gör, utan han reser genom Samarien. Och så pratar han med den utstötte samariske kvinnan. Och hon frågar honom, vart ska man tillbe Gud? För i den bibel, i Samarien så kommer det som är uppblandat kommer ändå bestå i någon mening. Moseböckerna kommer att finnas kvar i någon mening, men platser är utbytta. Så när det i den judiska bibeln står att vi ska tillbe Gud här och här, så i Nordrikets bibel som kommer bestå, så tillber man Gud på andra platser. Vart ska vi tillbe Gud här? Och Jesus svarar, det ska komma en tid när tillbedjan funkar på ett annat sätt. När tillbedjan inte är avgränsat till en specifik plats, utan när tillbedjan sker i ande och sanning. Och så erbjuder han henne levande vatten så att hon aldrig blir törstig igen. Den tiden är nu. Välkommen att leva i det nya. Och förväntan på Messias är att han ska riva templet, eller att han ska riva templet i Jerusalem som man återuppbygger efter att man har fått komma tillbaka ifrån exilen och bygga upp ett nytt tempel som Hesekiel profeterar om bara något kapitel efter texten vi läste. Och att han ska samla en stor här och driva undan romarna. Men Jesus gör någonting annat. Tillbedjan är inte att återuppbygga Jerusalems tempel. Tillbedjan är i Jesus. Hesekiel uppmanar folket att sluta tillbe avgudar och sätta sitt hopp till den levande guden istället. De ska få en ny kung, en ny David, och han ska låta dem bo i landet för evigt. Och Jesus säger: mitt rike är inte av denna världen. Den är någonting annat. Jesus är landområdet. Han är platsen för tillbedjan. Och Jesus är släktskapet till Israel, till Jakob. Och hit inbjuds både judarna och samarierna. De två stammarna förs samman. Den här texten kommer inte till för att två personer har bråkat i fikagruppen, utan efter att broder har försökt döda broder. Efter att de under generation efter generation har förlorat sin identitet, sitt språk, sin kultur. Och jag tror att det är svårt för oss att förstå den här texten. Hade vi idag varit bosatta i Palestina eller Israel eller i Ukraina eller Ryssland, så tror jag att vi hade haft närmare att förstå hur radikalt det är att förenas med det som är omöjligt. Alltså, gränserna är enorma. Att överkomma den splittringen är omöjlig. Hesekiel inbjuder alla, all mänsklighet som har vänt sig bort ifrån Gud, tappat släktskapet, landområdet, platsen för tillbedjan, att komma tillbaka. Och därför så är kyrkans gemenskap öppen för alla. Och vi lever i en tid när människor gör grava kriminella övertramp. Vi lever i en tid när vi ser en samhällsutveckling som är väldigt destruktiv. Men kyrkan måste vara en gemenskap dit alla är välkomna. En plats där man får ett återupprättat släktskap, där man får återupptäcka sann tillbedjan och där man får återupptäcka landet. Det finns ingenting som vi kan göra som för oss bort ifrån det här. Ja, men du vet inte vad jag har gjort. Jo, men Hesekiel inbjuder Efraim. Ditt namn står på den här staven. Som helt har förkastat Guds vägar. 20 kungar, alla har vänt sig bort ifrån Guds vägar. Efraim har ägnat sig åt incest. Man har offrat barn till avgudar. De välkomnar Gud tillbaka. Också du har en plats i det Gud gör. Temat för den här söndagen är enheten i Kristus. Och det är inte en enhet i största allmänhet, utan det är en enhet i den nye David. Han som förenar allt i sig, som besegrar dödens och syndens makt och upprättar ett nytt rike. Hit är alla välkomna. Och här kan vi fundera på hur ser det ut i mitt liv? Vem har jag bråkat med i min fikagrupp? Det där bråket känns omöjligt att överbygga. Ja, men det är inte omöjligt. Vem ser jag ner på? Vem behöver jag bjuda hem? det som en gång var av hat och förtryck mellan Efraim och Juda är borta. Och så tar Hesekiel stavarna och så sammanfogar han dem till en stav. Och så håller han upp dem som ett tecken på att Gud gör någonting nytt. Gud upprättar och för samman det som inte är. Vi ska fira nattvard. Nattvarden är en fantastiskt stark symbolik för just det här. Hur vi tillsammans utgör Kristi kropp. Hur jag får vara den här biten i brödet och hur du får vara den här biten i brödet. Jag har skrivit ut lappar som ligger i fönstret. Efter vi har tagit emot gåvorna så får man jättegärna gå förbi. Ditt namn står på den ena staven. Det är Guds nåd. Jag tror inte alltid vi tror det. Men vem är jag? Vart är Gud i mitt liv? Skriv ditt namn på staven och se. Och vems namn står på den andra staven? Jag tror att Gud förenar människor. Gud gör det som är omöjligt möjligt. Vem vill Gud återförena dig med? Och jag tror att om du är född i Sverige, då kommer vi inte i närheten av hur radikal den här texten är. Ja, men du ska bara veta hur mycket godare mina bullar är än hans kakor. Alltså, det här är en annan liga, vad Gud gör. Folket som har förlorat allt. Allt är borta. Allt hopp är ute. Återförenas med folket som är liksom, ja, men sedan 136 år är liksom borta. Och det gör Gud i våra liv idag. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du inte är en Gud som är passiv i den här världen, utan tack för att du griper in. Du ser alla krig och konflikter som rasar i våran värld just nu. Du ser dem som är nära i Europa, du ser dem i Asien, i Afrika, i Syd- och Latinamerika, herre. Du ser globala spänningar i storpolitiken. Tack Jesus för att du inte är passiv, utan du är aktiv. Och du inbjuder människor till att lämna splittringens väg och låta sig sammanfogas i dig, herre. Och Jesus, du ser de spänningar som vi lever i våran vardag. Situationer som vi ändå upplever som omöjliga, som för oss känns för stora. Människor som vi väljer att ta omvägar för att inte möta, Jesus. Du ser dem. Tack Jesus för att du också där öppnar dörrar för försoning. Tack för att du griper in i våra liv. Och tack Jesus för att du inte har gett upp oss. Tack för att du inte har glömt oss trots att vi har vänt oss bort ifrån dig. Som har fått dåliga konsekvenser i våra liv. Där vi kanske inte lever i det landområde som vi trodde. Där kultplatserna, tillbedjansplatserna där vi ville tillbe dig kanske inte finns längre. Där det ser ut på ett annat sätt. Tack Jesus för att du också möter oss och talar sanning in i våra liv. Om att vårat namn står på staven. att också oss vill du föra tillbaka. Tack Jesus för att vi får ta emot dig idag. Amen.